Ja, den här predikan jag ska ha idag här, den blir lite för lång, så jag spelar in det här redan innan. För att det är ju långfredag idag. Och det kommer lite folk till kyrkan, bland annat en annan församling, så det blir lite kort om tid. Men jag ska tala om shofaren. Jag tror det här är ett profetiskt budskap. För det var nämligen så här att en dag här, för någon vecka sedan, så skulle jag gå och lägga mig. Och då hade jag i huvudet hela tiden att när Jesus dog på Golgata så blåste man i en shofar. Och detta för att annonsera alltså att tiden var inne för offret, påskoffret. Och en shofar, vad är det för något? Jo, det är en trumpet gjord av vädurshorn. Och bilden är ju tydlig. För på Moria berg när Abraham skulle offra Isak, precis när han skulle offra honom, så stoppade Gud honom och pekade istället på en bagge eller ett vädur. En vädur som satt fast i en buske. Och det här är ju en tydlig bild på Jesus Kristus som fick ge sitt liv för dig och mig. Så den här väduren offrades då istället för Abrahams säd, som Isak kallas. Och det skedde på Moria berg. Och den här platsen, du kan läsa om det i första Mosebok 22 och 14. Första Mosebok 22 och 14. Så har vi den här berättelsen. Och där står det att det här berget fick sedan ett annat namn. Det här är alltså samma berg som sedan som Golgata är en liten, ja, bergsplatå av. 22 och 14. Han offrade då baggen istället för sin son, står det. Och Abraham kallade platsen för platsen där Herren förser. Idag kallar man berget för berget där Herren förser. I grundtexten så står det Yahweh eller Yahweh, Jireh. Och det kan ytterligare betyda att berget där Gud har försett och berget där Gud låter sig ses. Och det är ju en tydlig bild på Golgata. Och jag vill ta er med till en spännande berättelse i andra Mosebok 19. Kapitel 19. Där ser vi hur Guds härlighet stiger ner från himlen till jorden på det här berget. Och Guds röst och en shofar hörs. Och tänk då på första Mosebok 22. Vem den här shofaren symboliserar. Det symboliserar ju då förstås profeten Jesus. Och i andra Mosebok 19 och 12 ska vi läsa följande. Du ska märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga, ta er akt för att stiga upp på det här berget och komma nära dess fot. Var och en som kommer nära berget ska straffas med döden. Men ingen hand får röra honom, utan han ska stenas eller skjutas. Vare sig det är ett djur eller en människa, skall den det gäller inte få leva. När jubelhornet ljuder med utdragen ton får det stiga upp på berget. Och du kommer att finna sen om du läser vidare sen att det var bara Aaron här som gick upp. Men hebreiskan på det här stället är ett väldigt svåröversatt ställe och olika meningar råder. Och ska man tolka en del rabbiner här rätt i den här texten, det finns ju sådana gamla Tora-förklaringar, alltså förklaringar på lagen, och då finns det några kända rabbiner som heter Rashbam, Bechor och Shiskoni. Och de förklarar texten helt enligt då, om vi ser på Jesu offer då, som de säger att det råder ingen tvekan om att ordet jovel, alltså trumpeten, jubelbasunen här, är en shofar. Och att det ska stå, när shofarens långa ljud har tystnat, då får ni gå upp på berget. Och vi ser ju då här att lagen är en skuggbild på det som ska komma. Så Sinai bild här är ju en förebild på Sions berg, och som du kan läsa om i Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet 12, det står det att ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, utan att ni har kommit till Sions berg, det himmelska Jerusalem. Och det märkliga här då, om du går till shofaren på Golgata, så ser du där att Guds härlighet uppenbarades i Jesus Kristus. Det vet vi. Och vi kan läsa i Johannes 1 och vers 14, så läser vi. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det handlar om Jesus. Och vi vet också att det var på det här berget. Precis samma syn fick alltså Mose senare se på. Exakt samma berg. Och då talar ju Gud alltså uppe på det här berget. Men i Hebreerbrevet 1 och 2 så ska vi läsa följande spännande. Gud talade alltså på berget. Men nu talar han genom sin, eller i sin son, står det här. Hebreerbrevet 1, 2. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många olika sätt har talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss i sin son, ska det stå. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Och vers 3 säger, sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Så var det med den saken. Och då står det så här att i 5 Mosebok 18 så kan du läsa om en profet som skulle komma. Och det var ju, vi vet att det var Jesus, men man ville inte höra alltså det här basunljudet. Du kan du läsa om i Hebreerbrevet 12 också, att man ville faktiskt inte höra detta basunljud. 5 Mosebok 18 ska vi se. 5 Mosebok 18. Så står det så här. Löftet om profeten ifrån vers 15 då. Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. Så det är bäst att höra honom, andra ord. Det ska bli alldeles som du begärde av Herren din Gud vid Horeb. Den dag då ni var församlade där. Lägg märke till att det står faktiskt Horeb där. Det var ju märkligt, för det var ju Sinai det handlade om, va? Låt mig inte mer få höra Herren min Guds röst, och låt mig slippa att se denna stora eld, annars kommer jag att dö. Herren sa då till mig, de har rätt i vad de säger. En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och han ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han själv talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Alltså den som inte lyssnar till vad den här profeten säger, han ska alltså bli utrotad eller utrensad ur Israel, står det faktiskt på en del ställen. Ja, och då har vi ju hamnat då. Att det är ju Jesus då som är profeten. Och som det stod att man fick inte gå upp på berget förrän den här shofaren hade tystnat, så öppnades heller inte förlåten för en profeten Jesus Kristus hade talat till punkt. Han var ju förebilden på shofaren. Och vi vet att när Jesus tystnade så ropade han först, det är fullbordat. Och sen var han tyst och förlåten i templet rasade eller revs uppifrån och ner. Så att gå upp på berget är samma sak som att gå in genom förlåten. Och det kunde man bara göra när shofaren har tystnat. Och nu på Golgata blåser alltså Guds ande genom Jesus Kristus, som är den sanna bilden på shofaren i Gamla testamentet. Han blåser in det nya förbundet i hans blod, och när det sker öppnas vägen in i det allra heligaste. Samtidigt så blåser ju då verkligen en riktig präst, så att säga, symboliskt i en shofar på tempelplatsen på höjden på Moria berg. Och nu hörs ljudet av vädurshornet för att Abrahams säd skall bli frälst, och lyssna till denna basun eller shofar. Och då läser vi följande ifrån Hebreerbrevet 10, 19 och 20. Bröder, i kraft av Jesu blod, alltså hans död, kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, eller upp på berget, vilket det nu föredrar, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss igenom förlåten, det vill säga sitt kött. Och vad händer när vi kommer in här då, i det heligaste? Ja, Hebreerbrevet 4 säger att vi kommer in i hans vila, där alla gärningar är förberedda, där du alltså blir det Gud har bestämt att du ska bli. Du kan alltså inte bli någon annan än den Gud redan från begynnelsen har bestämt att du ska bli. Ibland när vi är ute och predikar så kan man ibland få höra att det var rätt ton det här. Det var från himmelen. Och vad menar man med det? Jo, man menar alltså att Guds ande har fått berört redskapet. Och då måste ju, när vi spelar i en orkester förr, så var vi tvungna att stämma varje instrument innan vi skulle ha en spelning. Och då måste man ju utgå ifrån någonting som är rätt. En ton som är rätt. Och man använde ofta då, man kan ju använda en stämgaffel till exempel, men vi använde då en annan trumpet för att stämma våra trumpeter. Och det finns bara en shofar som är rätt stämt, och det är Jesus. Det finns alltså inget annat evangelium, utan evangelium är fullbordat genom Jesus Kristus. Och ska vi blåsa i shofaren, budskapet om honom, så måste vi ha samma ton som han hade eller har. Det måste vara samma budskap. För det är samma vind som blåser genom Jesus som blåser genom oss. Ja, jag gick alltså och la mig med det här budskapet om shofaren levande inom mig. Och det var så märkligt, och det har hänt många gånger förr att jag har gått och lagt mig. Och sen helt plötsligt så har jag drömt olika saker som har blivit till ett profetiskt budskap då. Och precis samma sak hände den här gången. Jag gick alltså och la mig med det här budskapet om att man blåste i shofaren när Jesus dog. Och nu vaknar jag upp och jag fick ett bibelord så levande. Det var ifrån Nehemja, 4:e kapitlet, verserna 19-20. Det var så märkligt nu, för att när jag vaknade upp och att telefonen ringde, så var det en kille ifrån Norrland som ringde. Han har en profetisk gåva, och på vår hemsida då så kan du läsa budskapet som han profeterade. Jag vet inte vilket datum det var. Det var den januari 2010. Och jag vill citera några ställen av hans budskap. Det var precis som att Gud bekräftade detta. Först ska vi ta och läsa Nehemja 4:19-20 då. Och där står det: Jag sa till de förnämsta männen, till föreståndarna och till det övriga folket: arbetet är stort och vidsträckt och vi är spridda längs muren, långt ifrån varandra. Var ni än hör basunen, eller shofaren som det står i grundtexten, ljuda, dit skall ni samlas till oss, eller tillsammans med oss. För vår Gud skall strida för oss. Och ni kommer väl ihåg vad vi sa om shofaren. Att shofaren var alltså en bild på Jesus Kristus. Han som var profeten. Och det finns inget annat budskap än det budskap han efterlämnade åt oss. Vi kommer att bli utkrävda. Och det blev så levande för mig här att det kommer alltså att hända saker och ting framöver här. Och Elvor hade nyss en dröm om detta. Det kommer en skiljelinje i kristenheten. Men vi som hör basunen ljuda, vi kan vara långt ifrån varandra. Därför var det så märkligt att den här mannen ringde. Och jag gav honom de här verserna. Och jag känner på mig att Gud håller på att föra ihop dem som hör basunens ljud. Och det här med att höra och det här, där kan du ju slå upp i första Johannes, står det lite om det. Vi som hör och så vidare. Vi som hör budskapet om Jesus, alltså det sanna evangeliet, kommer att dras ihop. Och det har skett mycket märkliga saker den sista tiden. Vi har ju kontakt med många i Kristi kropp i det här landet, men även nu i andra länder, som vi nästan dagligen står i kontakt med. Och det är mycket märkligt det som sker. Men jag känner på mig att det kommer att växa. Vi kommer att dras tillsammans. Precis som också det falska kommer att göra. Ni har väl säkert läst Elvors budskap om de två skördarna. Och det är lite på grund av det som det här bekräftar bara då. Nu ska jag ta och läsa det här budskapet som Jan Johansson heter han då, fick. Det står ju hans namn där så det gör nog inget. Jag ska sammanfatta ganska långt budskap. Men jag ska sammanfatta några av punkterna här som jag tycker är viktigt och som Gud bara bekräftar faktiskt. Antikrist förbereder sitt fysiska maktövertagande för denna värld och mycket av det som råder i denna värld är redan anpassat till honom. Allt sedan jag gick på denna jord har jag velat förbereda för mina älskade barn också för denna svåra tid. En tid där en skiljelinje går rakt genom församlingar, nationer och hjärtan. Jag vill att du förbereder dig så att du står stark när de här prövningarna kommer. När din försörjning hotas och det som var din trygghet rycks undan för dig. Lär dig att skilja på sann andlighet och psykologi. Blanda inte ihop dessa två. Och lite längre ner. Antikrist ska försöka bedra, tvinga och skrämma många till underkastelse. Och om du fortsätter att gå på din egen väg, alltså köttet här då, så kommer du inte ens att märka när du blir snärjd. Mitt ord har alltid funnits hos dig och jag har inte ändrat någonting i det. Nej, shofaren är fast och det är alltid samma ton. Var inte längre likgiltiga inför mitt tilltal, säger Herren. Vänd åter till mig så ska jag lysa upp din stig. Jag ska bli din försörjare och du ska känna dig trygg när vi återstår ansikte mot ansikte. Och något längre ner då. Lev efter de ordningar som är eviga. Låt de åsikter som du kan hämta ur mitt ord få råda hos dig. Och låt denna tids strömningar få lämna min kropp. Du, jag vill inte bara rädda dig, min älskare och min kropp. Jag vill också använda dig för att rädda ytterligare själar. Låt bönen och ordet leva hos dig. Men gå inte längre nu din egen väg, utan låt min väg få råda. Du har blivit allt för stimulerad kötsligt, så du kan uppleva min väg tråkig och tung. men dina steg ska bli lättare för varje steg du tar. Återupprätta hos dig det sanna evangeliet och blanda dig inte med andra läror. Till många ur min kropp har hemfallit åt förkastliga läror och fördärvliga tankesätt. Jag har vänt ryggen åt allt detta som jag i mitt ord inte vill stå bakom. Så låt nu enighet råda bland alla er som vill vara min kropp och med korset i centrum och mitt offer som din rättfärdighet. Jag har aldrig blandat mig med andra läror, men stora delar av min kropp har gjort det. Du kommer aldrig att bli perfekt, men jag älskar dig och vill rädda dig. Se därför upp för dem som vill göra lugn till sanning och ljus till mörker och gott till ont, och den vägen leder aldrig mot himlen. Så var profetian, och den tycker jag bekräftades genom det ord som jag fick, att vi är, det stod i Nehemja 4:19 här, att vi är på platser långt ifrån varandra, men när ni hör shofaren ljuda skall ni samlas till oss. Alltså när ni hör tonen från himlen, den äkta evangeliet, det är dags, vänner, att samla sig. Och kanske, du får be över det här, men det är inte den sanna tonen får ljuda. Nu ska jag bara citera David Wilkerson och Carter Conlon i deras församling. Dra ut därifrån. Ställ dig under sann undervisning och det sanna evangeliet om du ska bli frälst i den här tiden. Ja, när jag hade fått det här budskapet så satte jag mig ner och läste ifrån Nehemja bok då hela sammanhanget, och ja, det var ganska intressant att läsa där, för när hela sammanhanget här bekräftar ju bara vad som händer här egentligen. För det börjar med 4:1, så står det så här: när Sanballat hörde att vi höll på att bygga upp muren blev han förbittrad och mycket rasande. Han hånade judarna och sa till sina bröder och till Samariens krigsfolk: vad är det dessa eländiga judar gör? Ska de få hålla på så här? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet färdigt? Ska de kunna ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger förbrända? Här har vi en bild på Satan och på djävulen. Och vi ser här i Uppenbarelseboken 12 att det ska komma en tid när hans vrede ska bli stor. Men han har bara en kort tid på sig att försöka bedra Guds heliga då. Och om vi läser prästen Esra, som var samtidigt med Nehemja i Esra bok, alltså, så uppenbara att det här faktiskt gäller ett ekumeniskt försök. Och du kan läsa i Esra 4, det är ganska intressant det här sammanhanget. Så står det så här, när Esra 4:1: men när ovännerna till Juda och Benjamin fick höra att det som hade återkommit från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Zerubabel och till huvudmännen för familjerna och sa: vi vill bygga tillsammans med er, ty vi söker er Gud liksom ni. Och åt honom offrar vi sedan den tid då den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit. Men Zerubabel och Josua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sa till dem: det är inte tillbörligt att ni tillsammans med oss bygger ett hus åt vår Gud, utan vi vill för oss själva och med varandra bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som konung Kores, konungen i Persien, har bjudit oss. Här ser vi alltså att det kommer ett ekumeniskt försök, en sammanslagning. Och då brukar den starke vinna i köttet, så att säga. Man kan aldrig blanda det som är sant med det som är falskt. Vi vet här att det här var det samarier och de hade en blandningsreligion. Och om vi blandar oss med världen, så att säga, så kommer Guds kraft att försvinna. Och det är det som var kunskapens träd. Det var ju både gott och ont. Men vi vet att i ändens tid så ska alltså Satan stiga ner, hans tid är kort, och vi vet att det kommer ett Babylon, det står vi i Uppenbarelseboken 18, och där kommer en kommandoord från Jesus, det står dra ut, och då slår det mig en sak, om vi drar ut därifrån, vart ska vi vända oss då? Jo, vi måste alltså vända oss emot det som är sant, och här har du shofaren. Ljudet, det är fullbordat. Det är fullbordat för dig. Det är fullbordat. Du behöver inte bygga i din egen kraft, utan det finns förutberedda gärningar, och det finns kraft och det finns gåvor för dig att hämta i Herren. Och vi vet ju att i Zakaria 4, som handlar om ljusstaken, så står det där samtidigt med Zerubabel och Josua i Zakaria 4, som var precis samtidigt, så står det om vad det här bygget handlar om. Det handlar om inte genom någon människas kraft eller styrka skall det ske, utan genom min helige ande, säger Herren. Så det här var alltså en attack från fienden att komma in med mänsklig visdom och mänsklig kraft och förstöra. Och bilden idag är ju precis densamma i alla dessa försök att slå ihop både kreti och pleti, och på det sättet förstöra Guds församling som ska vara helig och ren. Och Gud tillåter inte någon annan människas visdom eller kraft att komma in och stjäla någon ära ifrån honom, utan vi ska lyssna till basunens ljud. Jag tycker det är märkligt det här. Om du läser första Johannesbrevet, så står det om och den som är av oss, han lyssnar till oss. Och där står det om antikrist ande som ska komma. Det står också i Bibeln att Gud ska utföra sitt verk, och han ska bygga upp Sion. Han ska bygga upp församlingen inför sin återkomst. Det tycker jag är mycket mäktigt. Detta, du kan läsa det i Filipperbrevet 1:16, så står det att verket ska bli fullbordat i Kristi dag. Då står det så här, Filipperbrevet 1:6: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi dag. Nu ska vi slå upp psalm 138, och vi läser verserna 7 och 8 där. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Och det var ju precis vad som hände här i berättelsen om Nehemja. Din högra hand frälser mig. Herren skall fullborda sitt verk för mig. Herren, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk. Och det står i Efesbrevet 2 att vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har redan alltså förberett. Och budskapet här då, att Gud ska bygga upp Sion, tycker jag är mäktigt, för det står i Jesaja 54 så här. Vi läser Jesaja 54. Lägg märke till nu att det står i svenska Bibeln så här: ja, om en bergen viker bort och höjderna vacklar. Men på hebreiskan, och tror det står så i King James också, så står det så här: när bergen viker bort och höjderna vacklar. När bergen viker bort och höjderna vacklar. Alltså det kommer att ske. Och Hebreerbrevet 12 ger ju oss en fullständig bild på detta med Sion och vad som ska ske. Ja, vi läser färdigt först innan vi tar det. Alltså, när bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och min frid inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få se någon tröst. Med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Och engelska översätt, hämtningen då, Jesaja 54, 11, är ju fantastiskt intressant. Och King James talar här alltså om: O thou afflicted, tossed with tempest and not comforted, behold, I will lay thy stones with fair colors, and lay thy foundations with sapphires. Det är alltså safirer. Men att måla med starka, underbara färger, står det. Jag ska sätta in stenarna i templet med underbara färger. Och när Paulus predikar till församlingen i Galatien, så står det i Galaterbrevet 3:1 att han har uppmålat Jesus Kristus som korsfäst för deras ögon. Så det handlar alltså om att se med sina ögon och få se Jesus, få se honom genom ord, att uppenbara genom ord vem han är. Det kommer alltså komma ett skarpt, starkt ljus över församlingen i ändens tid, där det profetiska ljuset och skärpan kommer att öka. Och vi kommer att få se och höra Jesus förkunnas på olika platser där basunen, shofaren, ljuder. Och var blir då Sion uppbyggd? Jo, den gick vi upp i Nehemja 4:20. Det blir den där man hör basunens ljud. Där man hör basunens ljud. Och när blir Sion uppbyggd? Inför Herrens återkomst, givetvis. När berg och höjder vacklar. Jesaja 54:10. Ska vi då gå till Hebreerbrevet 12 och titta lite på Sion där, det nya Jerusalem, så ska vi få se hur, vilken underbar bild vi hittar. Hebreerbrevet 12 där. Så står det om att Esau först inte fick någon välsignelse där, men det får ju de som är på Sion då. Så står det i Hebreerbrevet 12:18. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, som står i brand, inte till tecken och mörker och storm, inte till basunljud och till en röst som talade så att det som hörde den bad att få slippa höra mer. Ja, vad fick de istället då? Jo, man fick det vi har fått, man har fått profeten. Ser ni det, att bilden på Sinai och bilden på Golgata, där Herren talade färdigt, är ganska tydlig. Och att man fick gå upp på berget då när shofaren hade slutat, samma sak fick man gå in i det allra heligaste här då, när Jesus, profeten, hade tystnat, när budskapet var slut på Golgata och det var fullbordat. Och så står det till: de uthärdade inte befallningen, även om ett djur som rör vid berget skall stenas. Så förfärlig var synen att Moses sa: jag är förskräckt och skälver. Här var det alltså shofarljud på berget. Men ni har kommit till Sions berg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental och till en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till den nya förbundets medlare Jesus, profeten alltså, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Det är starkt. Se därför till att ni inte avvisar honom som talar. Vi hör väl basunens ljud, hoppas jag. Eller hur? Det sanna evangeliet från Golgata. Så vi kan gå in i det allra heligaste och få nåd till hjälp i rätt tid, står det. Ja, det är fantastiskt budskap detta. Och det här då alltså, att församlingen byggs upp, det ska ju ske ungefär samtidigt som huset på sand faller då. Och vi går till Uppenbarelseboken 1:10, så ska vi se på något väldigt intressant här. Här står det att Johannes, han kom i anden på till Herrens dag, ska det stå för det första. Det är inte på Herrens dag, för många tror och har tolkat till någon söndag eller något i den stilen. Men han kom alltså i anden till Herrens dag. Och vad fick han höra bakom sig för något? Jo, han fick höra en basun. Och det är ju en bilden på shofaren. Han fick höra profeten tala färdigt, så att säga. Där har du det fulla evangeliet, punkt slut. Det evangeliet som aldrig någonsin får ändras. Eller man får inte lägga till något och du får heller inte dra ifrån. Och det avslutar ju uppenbarelseboken med att du får inte från detta budskap lägga till eller dra ifrån något. Så shofaren är alltså en bild på det fulla evangeliet om Jesus Kristus som han har talat i sin son. Hebreerbrevet 1 och 2. Och det finns bara ett evangelium. Och det finns bara en profet och det finns bara en shofar. Och vi blir alltså utrensade ifrån honom om vi inte lyssnar till hans röst. Vi kan se också här i Uppenbarelseboken 1 och 20. Där står det att han har ljusstakarna i sin hand. Det här är viktigt alltså att vi förstår att ljusstakarna var av guld. Då är det någonting som Gud har gjort och inte vi människor. Så de ljusstakarna han har i sin hand som är hans. De kan vi också läsa om i Zakaria 4 som handlar om precis samma tid som vi var inne på här. Om i Nehemja då, 4 kapitlet va. Det här är alltså profeten Zakaria som förklarar vad ljusstakarna är. Ljusstakarna som Herren håller i sin hand är inte vilket folk som helst. Utan det är de ljusstakar som är byggda i den helige ande. Det är alltså inte de som är byggda på sand. Det är en jättestor skillnad. Och nu kommer alltså sju stycken brev. Först ljuder basunen bakom honom och nu ska han frambära ett budskap till de sju breven. Och vi ser ju ganska snart att det här måste betyda att de som inte har det sanna evangeliet här, alltså, hör absolut inte till ljusstaken. Vi kommer att se det, de kommer att skiljas ut, precis vad som profeten sa va? I 5 Mosebok 18. Att profeten, att var och en som inte lyssnar till hans ord. Han kommer alltså att rensas ut. Och vad är det som händer till exempel med Laodicea? Om du inte vänder om så ska jag alltså blåsa dig ut ur min mun. De kommer ut ur Kristus, de blir prisgivna. Och jag tror vi lever strax innan det här sker va. Och där står det ju, hör vad anden säger till församlingarna. Hör vad anden säger till församlingarna. Och vad säger anden då? Jo, anden säger samma sak som profeten säger i 5 Mosebok. Förstås. Och om vi nu tittar till ordningen på det här. Ska vi gå tillbaka igen till Zakaria 4 och 5. Så kommer vi att se att ordningen som uppenbaras här i uppenbarelseboken och den ordningen som uppenbaras i Zakaria 4 är exakt likadan. Här får vi alltså se ljusstaken, Zakaria 4, och vi får också förklaringen på vad det är. Ljusstaken är alltså det som är byggt av den heliga ande. För det säger han ju där att han frågar vad menas med den här synen? Vad menas med ljusstaken? Jo, inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom min helige ande, säger Herren. Alltså ljusstaken är en bild på församlingen som är byggt av den helige ande och inte av människor. Det är en jätteskillnad på det. Och om du nu fortsätter till nästa ställe här nu så får du faktiskt se en bokrulle flyga fram. Och vad kan det vara för bokrulle? Jo, det måste ju vara, det finns inget som är så viktigt som det profeten har sagt, eller hur? För att bokrullen står det är fylld med ord både på utsidan och insidan. Och det står faktiskt här att då sa han, vad är detta? Ja, detta är förbannelsen som går ut över hela jorden, står det. Var och en som själ ska från och med nu bli utrotad, bort. enligt denna skrift. Och var och en som svär han skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Vi är alltså framme till de sju sändebreven. Det här är alltså samma sak som profetens ord. Och jag har låtit dem gå ut, säger Herren Sebaot, för att den ska komma in i tjuvens hus och in i huset hos den som svär falskt vid hans namn. Och den ska stanna där i huset och fräta upp den med trävirke och stenar. Och vad är det som händer med huset som är byggt på sand? Det kommer massa saker emot huset, men huset kommer inte att bestå. Alltså budskapet om Jesus Kristus som profeten talar är en välsignelse för dem som hör, men en förbannelse för dem som inte hör. Och senare så står det här då, var hamnar, då kan man ju fråga sig, vart hamnar då de som inte hör? Alltså de som inte vill höra. Jo, lägg märke till hur det står här då. Vi vet ju att i andra test så står det att de som inte gav kärleken till sanningen rum kommer att prisges. De förlorar nog antagligen inte tron, men de kommer att sätta tron till något annat. Och i Timoteusbrevet så står det på flera ställen att de kommer till och med, ja, en del kommer att sätta tro till fabler, står det, och till onda andars läror. Och det är det som sker när prisgivelsen sker. För lyssna här vad som står sen. I Zakaria 4, vers 5, helt enligt den ordningen som är i uppenbarelseboken. Det stämmer exakt. Då läser vi i Jesu namn. Sen kom ängeln som jag talade med fram och sa: lyft nu upp dina ögon och se vad som kommer fram. Ja, vad är det? Frågar jag. Det är en sädeskorg. Så förhåller det sig med dem i hela landet. Och jag fick se ett lock av bly lyfte sig upp, och en kvinna satt mitt i korgen. Ni vet att det dyker upp en kvinna som är i huvudrollen för Babylon i uppenbarelseboken, och tiden stämmer ju då, va? Ganska perfekt. Och så står det, detta är ondskan, men på hebreiska där så står det, detta är laglösheten. Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, och de hade vingar som storken, och de lyfte upp korgen. Storken förresten är en oren fågel, om jag inte minns alldeles fel, jag tror det i alla fall. De lyfte upp korgen mellan jorden och himmelen. Och jag sa till ängeln som talade med mig, vart ska du föra korgen? Ja, man ska alltså föra bort de avfallna här då. Han svarade, till Siniars land, för att bygga ett hus åt henne. Och när det är färdigt så ska hon sättas ner på sin grund, står det där. Ja, ni. Och jag kan höra ropet ljuder just nu. Drag ut ur Babylon. Ta inte del av detta som nu håller på att ske. När man blandar människor och läror och allt samman och försöker åstadkomma någon ekumenisk storhet på något vis, som man tror att man ska kunna förlita sig på. Därför säger Herren, drag ut. Och då måste man ju dra ut då till de platser där basunen, shofaren, får ljuda, där det sanna evangeliet ljuder. Vi ska gå till Uppenbarelseboken 18. Där ser du Babylons fall, och där står det från vers 4: jag hörde en annan en röst från himlen säga, gå ut från henne mitt folk, så att ni inte tar del av hennes synder och drabbas av hennes plågor. Det står att Babylon ska byggas upp i den sista tiden, och vi undrar om inte Uppenbarelseboken 13, där du ser det religiösa vilddjuret där, stå upp som ska ha ett märke och ge, ska tala för ett märke som ska ges åt alla människor. Vi har ju nyss hört påven till exempel tala om en ny ekonomisk ordning, och det hör du nästan varenda dag. Det är ju mycket märkligt att han gör sådana uttalanden, och han gör det samtidigt som de stora G8, G20 och EU och Amerika och alla talar om detta, om en ny ekonomisk ordning. Och vi vet ju att ekonomierna i världen står på ruinens brant. Jag tror ju inte på den här uppgången som sker, utan både Elvor och jag har ju fått till oss starka saker om att vi lever på ändens tid och att vi ska vara vakna. Och Uppenbarelseboken 13 här då. Det ska komma alltså någon här. Det var ju ganska roligt förresten det här aprilskämtet då. I dagen var det väl, tror jag. Vi hade ju skrivit i våra funderingar dagen innan om den här 112:e påven och så vidare. Men var det så kul egentligen att en kristen tidning skriver så? Jag vet inte. Men i alla fall, det är mycket möjligt här att påven den som vi har nu kan stiga tillbaka och ge plats för en annan. Eller vad det nu ska ske. Men vi ser i Uppenbarelseboken 13:11 i alla fall att det ska komma ett vilddjur som får auktoritet av det andra vilddjuret, som ska göra stora tecken och får till och med eld att falla ner från himlen i människornas åsyn. Den har fått makt att göra inför vilddjuret och vilseleder alla som bor på jorden. De befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men fick liv. Och det fick makt att ge livsand åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde låta tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Det står inte att alla som inte tillber vilddjurets bild ska dö, lägg märke till det. Men det ska alltså kunna få dö en hel del här då, tydligen. Och det ska komma med en ny ekonomi och någonting med 666. Och vi har ju skrivit det att Wilkerson där, han tror att det handlar om någon slags kontokort eller något som ska ha alltså 6-talet gånger 3 ungefär där. Så vi får se nu vad det går, men om du slår upp då kapitlet efter så ser vi ju en underbar bild. Vi har ju nyss läst om Sion, vad det betyder. Det betyder ju de som hör vad anden säger till församlingarna. De som hör basunens ljud, de bygger på det sanna templet, den sanna muren. Och jag såg och se, och lammet stod på Sions berg. Och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans pannor skrivna på sina pannor. Och det brukar ju betyda vad man tänker och vad man gör. Alltså tankesätt. Det kan ju också vara bokstavligen. Det blir det ju säkert. Vi får se. Och där står det i vers 4 att det är det som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, den som följer lammet vart det än går. Det handlar ju inte om kvinnor i ordets rätta bemärkelse så att säga, utan det handlar om falska religioner. Att inte följa andra läror utan följa basunens ljud. Och det står väl i Jesaja på ett ställe att vi ska höra ljudet bakom oss. Här är vägen, vandra på den. Och det var väl det Johannes fick höra bakom sig i Uppenbarelseboken, som han predikade sedan om till de sju församlingarna, att här är vägen, vandra på den. Guds välsignelse önskar vi här er då. Amen.